Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Morad Moreno, välkommen till Öppet Sinne.
Tack så hemskt mycket, kul att vara här.
Ja, men verkligen. Alltså, jag är fortfarande lite så här... tagen efter vårt samtal i MMA-podden där du kom in, vi skulle köra MMA-podden special, men det kändes mer som att vi hamnade i öppet sinne ändå. Vi gick in liksom på ditt liv, din barndom, och du verkligen delade med dig väldigt öppenhjärtigt, och återigen stort tack för det, för det är inte alla som vill gå dit.
Nej, tack själv. Det har varit en lång resa och jag är en väldigt emotionell person, så att för mig kommer det ganska naturligt. Det är en lång personlig resa som jag har varit med om, så att kan jag hjälpa någon så gör jag det mer än gärna, så att det är kul, och jag vill dela med mig av min resa för att kunna hjälpa så många som möjligt som kanske sitter i samma sits eller har brottats med samma typ av problem, så att yes.
Vad har reaktionen varit efter det avsnittet?
Reaktionen har varit ganska positivt. Det har varit en del människor som har hört av sig och tyckte att det var väldigt bra, och vissa som inte hade någon aning om vad jag hade varit med om och liknande. Men jag har fått ganska positiv respons faktiskt, utan de flesta skulle jag säga. Så att det är väl så som det har sett ut. Sen har det varit en del unga personer också som har skrivit, som själv kan relatera till det. Och det är kul att jag fått kontakten med dem och försöker ge dem bra tips.
Det är en annan typ av lyssnare som lyssnar på den här podden, så vi kan gå in lite på den storyn som vi ändå var inne på i just den MMA-podden special.
Ja.
Om du får börja, hur såg din uppväxt ut?
Om jag ska berätta lite kort om min uppväxt. Jag är uppväxt med två bröder, en mamma och en far som var en far som inte fanns där större delen av livet, skulle jag säga. Och det var ju det som egentligen innebar att min storebrorsa tog fadergestalten och var ganska hård många gånger hemma, på grund av att han själv, hans pappa hade dött när han var liten, så han visste egentligen inte hur han skulle vara mot sina bröder. Så att det var en ganska hård uppväxt med en del problem som uppstod i familjen, på grund av att vi inte hade någon blivande far, och vi hade en ensamstående mamma som kämpade väldigt hårt med att försöka ge oss det vi kunde få. Och det var väldigt svårt, för hon hade tre barn och det fanns ingen far där som hjälpte oss. Så att det var mycket som hände där. Det var mycket problem med min mellersta brorsa som hade en del drogproblem. Och det innebar att det blev mycket problem där hemma, som resulterade till att jag själv fick mycket problem utav det. Och det blev många jobbiga stunder. Och det är väl sånt som man har tagit med sig under livets gång, skulle jag säga.
Jag tänker då, för du håller ju på med fighting och den här fighter-grejen. Liksom, var du inne i det redan som ung? För det låter som att du har haft en tuff kamp redan under din barndom.
Nej, alltså om vi säger så här, kollar jag tillbaks på min familj, så är det knappt någon som håller på med kampsport. Tanken var inte heller att jag skulle hålla på med kampsport heller. Det var inte någonting som intresserade mig. Men eftersom vi hade ganska mycket problem hemma, man hade en storebrorsa som hade mycket drogproblem, och man såg sin mamma gråta, och man kunde se ibland sin bror kanske vilja ta sitt liv. Och det var många saker och ting som hände där hemma som påverkade mig väldigt mycket. För att när jag gick i skolan, när jag var liten, alla de här problemen som uppstod, det gjorde att jag inte kunde vara den här glada, sociala, vanliga killen som skulle skaffa vänner i skolan. Och det påverkade mig otroligt mycket. Det gjorde att jag drog mig undan från de flesta. Jag undvek sociala tillfällen med mera. Och alla dessa saker innebar ju mycket problem till mig. Och jag försökte alltid hitta ett sätt att kunna hantera de här känslorna. När jag var liten så försökte jag hantera dem själv. Men det gick ju inte så bra. Så att till slut så hittade jag kampsportslokalen. Jag var där och jag var helt fast. Jag hittade ett sätt att kunna få ut mina känslor. Och det är egentligen det som hela min kampsportsresa handlat om. Det har bara hittat ett sätt att kunna få ut sina känslor. Egentligen radera de minnena som man har varit med om. Det är egentligen det som min hela kampsportsresa har handlat om redan från första början. Så att från första början har jag alltid tagit det väldigt seriöst. Jag har varit väldigt disciplinerad. Jag har aldrig haft svårt att komma i tid, träna hårt. Jag har alltid velat utmana mig. Och det är det som har gjort mig till den personen jag är idag. Tack vare den långa vägen. Och alla de här sakerna med minnena och barndomen och hur det har varit. Det är alltid någonting som ligger kvar. Jag kan luta mig tillbaka till när jag känner att det är tufft ibland i livet. Då försöker jag tänka hela tiden på vad jag tagit mig igenom. Det ger mig styrka. Och det är den styrkan som jag bär med mig när jag går i en fight. Då känner jag otroligt stark. Mentalt otroligt, otroligt stark. Det är någonting som alltid funnits där. Alltid funnits där vid mig.
Hur ser det ut idag? I familjen, tänker du?
Idag så... Ja, jag har ju självklart som sagt alltid kontakt, bra kontakt med min mamma, med min storebror. Min mellersta bror har flyttat till Spanien, så jag har inte träffat honom på ett antal år. Det var ganska jobbigt för honom här, så att den bästa situationen, istället för att det kanske skulle ha gått riktigt illa, så valde han att lämna och bor nu i Spanien. Min far, vi har väl lite kontakt sådär, men ingen riktigt så bra kontakt skulle jag säga. Den relationen vi har idag är en relation som jag har för att han är min far egentligen. Men inte mer än så faktiskt. Det är en ganska tom relation skulle jag säga. Det är inte jag har så mycket känslor för honom. Tråkigt nog på grund av att allt som har hänt som har påverkat den väldigt mycket. Bara så att ni ska kunna förstå ungefär relationen, det är... När jag fyllde år så kom han med ett kuvert till mig och gav mig. Och när jag öppnade kuvertet så såg jag att det var 10 000 kronor. De 10 000 kronorna betydde ingenting för mig. Jag hade lika gärna kunnat kasta dem. Det är ungefär den relationen vi har. Så att det är ungefär så som det tyvärr ser ut.
Hur känns det? För jag hör ju att det här är skapar en speciell känsla. Jag hör lite hur din röst förändras också när du pratar om just det här med din pappa. Är det någonting som du fortfarande går runt med? Någon, jag vet inte, frustration eller en sån här besvikelse på honom?
Ja, absolut. Frustrationen finns ju där. Den kommer nog alltid finnas där. Besvikelse kommer alltid finnas där. Men som sagt, man kan inte göra någonting åt det som har hänt. Utan jag kan bara styra framtiden. Och det är väl det tankesättet jag försöker ha. Man kan förlåta, men man kan aldrig glömma. Och det är väl ungefär så som det är just nu. Men jag försöker att ändå spendera den tiden jag kan med honom. Visa honom den kärleken. Och förlåta honom för det han har gjort. För han kanske inte visste bättre just där och då. Faktiskt.
Har han bett dig om ursäkt någon gång?
Nej, faktiskt inte. Det har han aldrig gjort. Han är en väldigt stolt människa. Så att det har han aldrig gjort. Det här kan ha varit ungefär för 2 år sedan, så hade vi en diskussion, ett tjafs som gick lite i överstyr, där vi inte pratade på ett tag. Och efter det tjafset så verkade det som att min mamma fick droppen och hon berättade till mig att jag har en halvsyrra i Marocko som jag fick reda på efter ungefär 30 år utav mitt liv. Hade ingen aning faktiskt. Så jag blev väldigt, väldigt chockad. Och det gjorde ju mer ont skulle jag säga i hjärtat. På grund av att jag vet att han har varit otrogen när han var med min mamma. Och det gjorde ont. Det gjorde ont.
Har du träffat henne?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vi har kontakt via WhatsApp. Vi pratar ganska ofta faktiskt. Och jag försöker använda mycket Google Translate, för hon pratar ju franska och arabiska, så att det är väl ungefär så vi pratar. Men vi försöker prata ganska ofta och vi fick ju precis kontakten när pandemin började. Så att en av sakerna som jag ska göra när det här tar slut är att åka ner och hälsa på henne. För hon är ju från en helt annan kultur. Hon är gift, hon har barn idag. Hon jobbar inte, utan i Marocko är det lite annorlunda, så hon är hemma och tar hem om hemmasysslorna hemma, och hon har en man som försörjer henne. Så att de lever på det gamla tänket som man gjorde.
Hur kändes det att få kontakt med en syrra, och vad var hennes reaktion på ditt liv här? Jag tänkte, precis som du säger, det är väldigt annorlunda. Hon lever det här hemmafrulivet, du lever här, du har din flickvän, du har jobb, du håller på med fighting, du syns tv. Men det måste ha varit en otrolig chock för henne med, och inte bara säga jag har en bror, utan fan, min bror håller på med något jävligt unikt.
Mm. Ja, ja, absolut. Det var en väldigt så här, stor respons, skulle jag säga. Det är en väldigt stor skillnad. Hon har ju knappt rest någonting. Hon har ju knappt varit utanför Marocko. Och sen ser hon bilderna på mig i bara överkropp, du vet, reser fram och tillbaka och njuter av livet. Och hon har ju slöja, hon är muslim, jag är kristen, så att där är det en lite annorlunda grej redan med religionen. Så att det är väldigt, väldigt annorlunda från vilken kultur hon kommer till vilken jag. Så att i början så kunde det vara lite så här diskussioner bland vissa saker och ting som vi kanske inte kom överens om, lite sådär. Till exempel att hon inte respekterade mig för att inte jag var muslim, en sån grej. Hon tyckte det var väldigt konstigt. Så redan där har man ju haft lite diskussioner. Men jag har försökt få henne att förstå att man måste respektera alla människor oavsett vilken bakgrund man har. Och det här är något val som jag själv gjort. Och som sagt, att man inte ska lägga sig i varandras privatliv. Så att det är någonting som... Vi hade lite diskussioner omkring början, men som har löst sig nu med tiden, och jag har fått henne att förstå då att det är viktigt att kunna respektera den när man är från någon annanstans.
Var kommer det ifrån? Var kommer det här tänket ifrån? När började du tänka så? Vad var det som liksom sände den lilla tanken hos dig?
Alltså det här med respekten, det har ju funnits nu när jag tänker tillbaks, väldigt långt tillbaka. Jag tror det började kanske till exempel i jag började med kampsport där någonstans. Jag relaterade mycket till mig själv, till min egentligen historia. Och som sagt, var väldigt känslig med när någon kanske gjorde narr av mig eller sa någonting. Jag kunde tända till väldigt, väldigt lätt. För mig är det verkligen viktigt att kunna ha respekt för människor. Som sagt, det finns alltid människor där ute som har det svårt där ute, och istället egentligen för att skratta åt dem så kan du ge dem en hjälpande hand. Så att det är någonting som har varit med mig sedan långt tillbaka. Och när jag började med kampsporten så blev det bara mer och mer och mer, och det har blivit den personen som jag egentligen är idag. Jag visar alltid respekt till alla, men visar den personen inte respekt till mig så kan det ju snabbt omvända tillbaka. Men jag tycker det är väldigt viktigt. Man ska alltid visa respekt till alla och hjälpa människor så mycket man kan egentligen. Kan man hjälpa människor så gör det. Det kommer innebära bra karma, och det är viktigt att kunna ha i sitt liv. För som sagt, du kan ha det bra idag, men imorgon kan du vara den personen som söker efter hjälp. Så att det är viktigt. Man ska aldrig ta någonting för givet. Du ska vara tacksam för det du har. Du ska ta vara på dina nära och kära och personer som ställer upp för dig. Ta vara på dem. Snacka inte skit om dem. Var en bra person så kommer bra saker hända i livet. Det är lite den synen som jag haft på saker och ting och som jag har idag.
Tror du att det här kommer ifrån din barndom? För hur du själv hade det? Att du kanske någonstans ville ha det på ett bättre sätt? Och
ja, på rätt sätt. Alltså självklart. Jag kommer ihåg att när jag var yngre, vi hade ju till och med... Alltså, jag får bara upp så här minnen som dyker upp i huvudet. Ett av minnena kunde vara när man kom till skolan. Alla barnens föräldrar när man slutade, de väntade på den. Hos mig var det ingen som väntade där. Och jag kommer ihåg att jag ljög för mina klasskamrater att nej, men jag har någon som väntar där, min mamma är där borta. För att jag skämdes. Så att det började redan med en skam redan i tidig ålder. Jag hade ingenting egentligen att skämmas över, för jag hade inte gjort någonting fel. Men redan där började. Och det är sådana saker som har gjort att jag verkligen uppskattat. Det kunde vara samma sak att ibland kunde jag komma hem från fotbollsträningen när jag var yngre. Vi hade ingen mat hemma. Jag fick lägga mig ner och sova för att egentligen glömma hungern. Rättare sagt. Så att det har gjort att jag har uppskattat väldigt mycket. Jag uppskattar alltid en tallrik med mat, tak över huvudet, pengar, alltså allt. Jag försöker lägga uppskattning av det, för att det finns människor där ute som jag själv kanske när jag var yngre. Man har inte haft alla de här sakerna. Så att man ska aldrig ta saker och ting för givet. Och det är därför jag ser till att verkligen försöka uppskatta saker och ting idag. Och vet att det kan vara tufft vissa gånger. Och behöver man hjälpa någon så ska man göra det. För att nästa dag kanske det är du själv som behöver hjälpen.
När vänder det här? För jag hör ju att nu går vi till en väldigt lite så här dyster, verkligen dyster sida av, eller del av ditt liv. När vänder det för dig?
Alltså, för min del, jag har ju alltid försökt ta min egen väg, skulle jag säga. Det är någonting som jag alltid gjort. Jag har alltid försökt ta min egen väg. Jag har alltid gjort kloka beslut. Jag har alltid försökt ha sunt förnuft. Men om vi kollar grundskolan, det var väl där det var som jobbigt, skulle jag säga. Där vi hade det som tuffast hemma. Vi hade svårt med pengar. Vi hade svårt med mat, kläder, allt sånt här. Så att sånt har gjort att man verkligen uppskattar det idag. Men mot gymnasiet så började jag själv jobba faktiskt. Jag hoppade faktiskt av gymnasiet, andra ring. Och började jobba redan då. Jag började faktiskt dela ut tidningar i Rönninge, kommer jag ihåg. 5 på morgonen till 9 på morgonen. Det var 3 gånger i veckan. Och det var en sån här grej, för att när man kom till gymnasiet, när man var över 18, då fick du dina pengar. Jag tror, vad är det så det kallas? Det
är skolbidrag.
Skolbidrag, exakt. Skolbidrag. Jag kommer ihåg att jag bara, fan 1500. Man kan ju göra skitmycket. Jag kunde gå på bio, jag kunde käka, jag kunde gå och köpa några kläder. Jag bara, fan, det här är skitbra. Det här är bara 1500 spänn. Så när jag började jobba och typ så här, fick min första lön på 5000. Jag bara, shit, fan. Jag bara, jag kan göra allt nu. Så att jag har alltid lärt mig uppskatta pengar och varit väldigt smart när det gäller ekonomiskt. Att lägga undan, inte slösa på onödiga saker. Jag tror allt det där kommer tillbaks för hur man har haft det. Men jag uppskattar verkligen saker och ting. Man ska inte ta någonting för givet. Och jag tror mycket utav det där kommer för att jag får tillbaka minnen från hur man har haft det. Och det gör att jag är väldigt bra på att hantera pengar på ett bra sätt egentligen. Och tänka långsiktigt. För du måste alltid ha en plan för morgondagen. Du kan må bra idag, men imorgon kan det vara en annan dag. Så att det gäller alltid att kunna ha en plan för morgondagen.
Var det någon som märkte det här? Var det någon av dina vänner som ändå liksom märkte av att det stod kanske inte riktigt helt rätt till hemma?
Nej, tyvärr inte riktigt. Utav det som uppstod var ju mer att, du vet, som barn, du vet ju inte vad som är rätt och fel, speciellt i den åldern. Så att det var mer en skam som jag gick runt med. Och det gjorde ju att jag skämdes ju. Jag kunde inte vara som andra ungdomar i skolan eller barn som kunde vara sociala, glada och sådär. Jag hade inte riktigt det i grundskolan. Och det är väldigt många viktiga år. Så att det gjorde ju att jag... Man började ljuga egentligen redan sedan tidig ålder, skulle jag säga. För att du skämdes. Du visste inte vad som var rätt eller fel. Du trodde att det var fel på dig och din familj för att din mamma inte kom och hämtade dig där. Vissa gånger kunde det vara så tufft att man hade knappt pengar för SL-kort. En situation som jag kommer ihåg ganska väl, det är att förr i tiden när man åkte tunnelbana, då var det inte som spärrar, utan det var som en dörr bara som du kunde trycka upp och gå förbi. Och den var ju tanken för att de som skulle gå ut skulle gå in genom den. Så att jag kommer ihåg att jag tror jag gick i 3:an. Vad är man då? 9 bast typ. Jag kommer ihåg att jag skulle, för min skola låg i Sockenplan. Jag skulle gå in i tuben och då kommer jag ihåg att spärrvakten, de brukar jag aldrig se till. Men den här gången sa de, hallå, du får inte gå in där. Du får inte gå in, du får inte åka om du har SL-kort. Och eftersom jag var så liten så skämdes jag som fan och bara backade och gick ut därifrån. Hade det varit idag hade jag bara gått in. Då hade jag, vad fan är du? Och bara gått in. Men just där var jag så liten och jag skämdes. Jag hade redan så mycket saker och ting som jag skämdes över. Så att om någon skulle säga till mig, det var droppen. Och jag kommer ihåg att jag hade ingen mobiltelefon då. Och bara satt och tänkte, hur fan ska jag ta mig hem ifrån Sockenplan? Jag bor i Södra station. Hur fan ska jag ta mig hem? Så jag började kolla runt och tänkte, fan, ingen är kvar i skolan. Alla har gått, alla föräldrar som skjutsar sina barn till hemmet, de har ju gått. Hur ska jag ta mig hem? Och då, redan där började det här smarta tänket, skulle jag säga. Där jag började tänka på lösningar, hur ska saker och ting funka? Så jag kommer ihåg, jag kommer ju med tåget varje morgon. Det innebär att om jag följer tågspåret så kommer det ta mig till den stationen som jag brukar gå från hemifrån för att ta mig dit. Så jag bara, men det är väl så jag får göra. Så att jag går längs spåret. 9 år gammal, kommer aldrig glömma, går där med min väska, 9 år gammal, nära bilvägen, så går jag. Så tittar jag hela tiden på spåret, följer den, och sen kommer jag till Medborgarplatsen och promenerar sista vägen hem, det kommer jag ihåg. Och det var ingenting som jag berättade för min mamma, utan för min del, just i den åldern, jag visste inte vad som var rätt eller fel. För mig var det normalt. Jag tänkte bara att men vi har det tufft. Det är bara att acceptera läget. Det blir inte bättre för att klaga. Och det är väl typ det som har suttit kvar igen, skulle jag säga. Så att det är väldigt sällan som jag klagar på saker och ting. Generellt sett i livet. Gillar jag inte någonting, så försöker jag göra en förändring. Det blir inte bättre för att klaga. Och det är något som jag tar med mig sen barnsben, skulle jag säga.
Vilken jävla story alltså. Att promenera längst med för att hitta hem. Alltså, nu tänker jag bara så här, hur lång tid tog det för dig att komma hem? Hade din mamma hunnit oroa sig, eller var det inga konstigheter? Och liksom, sov du den natten? För det här är ju, det jag hör ju att det här är ju verkligen något du har memorerat.
Ja, absolut. Alla de sakerna och ting har ju satt sina spår i mitt liv. Och det är extra jobbigt, för det är sånt man får handskas med idag. Och det trodde jag inte just där och då att det skulle påverka så mycket. Men just där och då så tänkte jag inte så mycket, utan jag tänkte bara att jag måste ta mig hem. Jag måste ta mig från A till B, och jag vet inte hur jag ska göra, men jag måste bara göra det. Och då var det att man kollade på spåret, man följde vägen, sen kom man hem och sen tänkte jag bara att men jag ska inte berätta det för någon. Det här är normalt, lite sådär. Men jag kommer ihåg att min mamma jobbade väldigt mycket sådär, så att hon var inte hemma just där och då. Hon jobbade mycket, hon hade ju 3 barn att kunna försörja. Och min mellersta brorsa hade ju mycket problem, så att största fokus var ju på honom. Så att det var mycket sånt. Man har alltid lärt sig av att klara sig själv. Jag har aldrig haft någon som sådär väglett mig i livet. Jag har haft en farsa som inte har brytt sig, och då har det bara blivit att man har lärt sig att ta hand om sig själv. Och det är sånt som ger mig styrka idag, verkligen.
När pratade du för första gången med någon och berättade den här historien?
Det har ju varit kanske på, alltså det kan ha varit i förhållanden som man har haft. Men jag skulle vilja säga att det hade kunnat varit när man träffade en terapeut, psykolog, för några år sedan, när man fick prata ut och sådär. För att det har ju satt sina spår. Så är det ju. De sakerna och ting man har varit med om har ju påverkat en. Och det märker man ju äldre man blir, att det har påverkat en. Så att det har ju varit att man har pratat med en psykolog för att kunna få hjälp med det här. Och det har hjälpt bra faktiskt. Det har hjälpt mig att kunna få mitt fokus på rätt saker. Och kunna acceptera saker och ting. Som sagt, man kan aldrig styra över det som har hänt förut. Men du kan styra över framtiden. Så att det har gjort att man har blivit en väldigt så här seriös person, som när jag gör någonting, jag gör det verkligen helhjärtat och försöker att ta till mig utav saker och ting jag har varit med om, för att aldrig göra de misstagen själv. Aldrig. Så att det är någonting som har funnits med en sedan långt tillbaka. Jag har själv tänkt att när jag själv får ett barn, jag kommer finnas där för honom alltid. Jag kommer göra allt för honom. Verkligen.
Så precis det jag satt och tänkte på. Jag skulle precis ställa frågan. Och nu när du ändå öppnar upp den här för dig själv, hur skulle du vilja ge din framtida barn, dotter, son, liksom, hur skulle du vilja ge dem en uppväxt?
Nej, jag skulle vilja ge dem allt, mina barn. Jag skulle vilja ge dem allt. Jag skulle vilja finnas vid deras sida. Jag skulle vilja ge dem den bästa framtiden någonsin. Jag skulle inte vilja att de får uppleva någonting av vad jag har upplevt. Jag vill att de ska ha en lycklig uppväxt. Jag vill att de ska stabila. De ska plugga. De ska hålla på med idrott. Håller de på med kampsport så ska det vara för att de vill. Inte för att de var tvingade. Så relaterat till mig själv så var det mer en terapi för min del. Det var just därför jag började. Men jag tror inte, alltså, för att hålla på med kampsport, du måste ha ett otroligt stort varför. Jag har ju ett otroligt stort varför i mig som brinner verkligen. I mitt hjärta så brinner det.
Vad är det varför?
Nej, men det är väl i stort sett alla de här minnena, allt som man varit med om. Allt som det har offrat. Det har ju bara blivit större och större betydelse ju äldre det har blivit. För ju mer vägar som har kunnat leda dig till andra saker har du valt att tacka nej till. Man har valt att satsa på det här. Och det ger mig ännu mer styrka när det väl gäller. Och den styrkan, den energin, den gasen, den elden försöker jag använda den dagen jag behöver det. Och det är ju när man tävlar. Så att, för mig betyder det otroligt mycket. Jag är väldigt emotionell, väldigt fokuserad. Det betyder allt för mig. För då går vi tillbaks till de här djupa minnena och kommer ihåg varför vi började. Så att det har en stor betydelse. Jag tror att om jag hade fått barn i dagsläget, de hade aldrig fått uppleva det jag gjorde. Så att jag tror det hade varit svårt för dem att hålla på med kampsport. För det kan, visst, det kan vara lätt att hålla på 1-2 år, men ska du hålla på så som jag har gjort i 17 år och vara dedikerad, fokuserad, lagt kropp och själ, offrat så mycket, så måste du ha mer än att du bara gillar det.
Du är otroligt dedikerad, inte bara i träning, du jobbar heltid också, du tränar väl 2 gånger om dagen. Så det känns ju verkligen som att den här, och det var lite det jag hintade om innan, att den här kampen som ung har även fortsatt som äldre. Du tar ingenting för givet, du vet att du måste jobba hårt och du vill verkligen kunna skapa den bästa framtiden för dig själv och du vill jobba med det som du brinner för. Kampen för dig är en stor passion, du säger själv, det finns en eld i ditt hjärta och det här varför är väldigt tydligt för dig själv. Hur ser din vardag ut? Nu tänker jag återigen bara som folk som inte vet vem du är. Vad jobbar du med och hur ser ditt upplägg ut?
Yes. Jag jobbar med försäljning. Det har varit en väg som jag valde att ta i tidig ålder egentligen. Jag var ganska blyg i tidig ålder och det är inte konstigt om man tänker på alla problem som uppstått och sådär. Man hade svårt att kunna vara social. Så att i tidig ålder så började jag jobba med försäljning och eftersom jag var ganska blyg så blev det en kontrast där. Man var ju tvingad att kunna vara social, snacka, ställa rätt frågor, allt det där. Och det var utmanande för mig och jag gillade det. Jag gillade att det var utmanande. Det gick väldigt dåligt, speciellt i början. Väldigt, väldigt dåligt. Men sen så började det omvända väldigt mycket. Det började vända om väldigt mycket. Jag började kolla hur de som är duktiga gör. Vad kan jag göra för att bli bättre? Och det var egentligen så som det började. Så att idag, 32 år gammal, jobbar jag fortfarande med försäljning. Jag jobbar på en lokaltidning där jag sköter egentligen försäljningen. Så att det är lite vad jag gör.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Idag. Och det krävs mycket uppoffring för att kunna hålla på med en elitidrott parallellt med sitt jobb, speciellt i den här åldern. Många väljer att kanske satsa enbart på sitt företag eller starta eget och sådär. Och det är sådana saker som ligger i ens bakhuvud hela tiden när man väl går in i tävling eller kamp. Du tänker på all tid du har offrat, du tänker på all tid du har lagt och sådär. Så att det är lite så som det ser ut idag, och det är inte många alls som klarar att elitsatsa och jobba heltid. Det är otroligt, otroligt svårt. Men som sagt, det finns en eld där inne i mitt hjärta som brinner, och den elden tror jag har svårt att se den släckas. Den brinner och kommer nog brinna väldigt, väldigt länge. Så att det är det som gör att jag vill satsa och vill utmana mig och göra alla de här sakerna. Det har aldrig varit någon som har tvingat mig att tävla eller en och andra. För att kolla tillbaka på min resa i boxningen, när jag kom in när jag var ung till boxningslokalen, så var det helt andra saker och ting som gällde just där. Just där och då, jag hade ingen som vägledde mig mera. Så att det var ju allmänna saker som alla skulle göra. Det var ju att träna hårt, vara i tid till träningen, värma upp. Och det är saker och ting som man tar till sig idag. Så att många gånger var det där att tränaren var den som avgjorde när du skulle tävla. Du kanske inte ville tävla. Jag hade ingen plan på att tävla, men tränaren var den som bestämde. Så att jag kommer ihåg första matchen som de kastade in mig. Jag var helt livrädd, kommer jag ihåg. Jag kunde knappt käka dagen innan, kunde knappt sova och tänkte, vad fan är det för fel på mig? Den dagen när jag skulle tävla, jag ville inte ens. Alltså, jag ville inte ens, men jag satt och tänkte, vad fan, tvingade bara själv. Det tvingade bara själv. Och typ, det är den där kampen man har haft hela tiden. Så att under boxningskarriären så var det många gånger som det bara var ett schema med olika tävlingar och du var tvungen att ställa upp. Vissa gånger hade du kanske inte ens tränat hårt. Ja, du var ändå tvungen. Så att jag har lärt mig där från tidig ålder att bara kunna switcha när det väl gäller. När det väl är allvar, då trycker man på en knapp. Och ju fler matcher jag gick, desto mer kände jag att det här var ett sätt att kunna få ut mina känslor. Det jag varit med om kan jag använda till en styrka. Så att alltid för min del, jag har alltid tänkt så här, det spelar ingen roll hur du ser ut i träning, hur du presterar i träning. Det viktigaste är att du presterar i match. Ha den där switchen, och det är alltid någonting som jag har tagit med mig, verkligen.
Är det fler, liksom, när du har kommit in i kampsportsvängen nu, är det flera som du har träffat på vägen som har liknande historier som dig, som också använder det här som en driveld, en drivkraft?
Alltså alla har ju sitt varför. Sen skulle jag säga att det är väl ingenting man pratar om i stort sett, skulle jag säga. Det är en liten, jag vet inte om man ska kalla det tabu, men det är väl en sak som så många inte vill dela med sig. Det här är ingenting som är heller bara prata med vem som helst och dela med mig så på klubben, utan det är den jag är. Det är mitt personliga, och nu har resan varit så lång och jag märker att man börjar stiga upp i karriären, det börjar gå bättre och bättre, och då känns det som att det är rätt tid. Kan man hjälpa någon så delar jag mer än gärna med mig, men det är ingenting egentligen man pratar om. Alla har ju sitt varför. Sen är det väl någonting som inte alla pratar om, och det är en sak som man oftast bara håller för sig själv eller kanske för sina närmsta, skulle jag säga.
Varför tror du att det är vissa grejer som är så otroligt tabu inom, alltså att prata, för det här är jag reagerar på med fler ibland som håller på, vissa som håller på med fighting, som att vissa grejer går man inte in på, vissa delar av sitt liv vill man inte dela med sig utav, och det kan vara jättebanala saker också, men jag menar, du är ju väldigt ärlig och otroligt öppen här, men jag har fått en vibben av en del att när jag pratar med dem så är det lite ändå så här, vi går hit men absolut inte längre.
Nej, jag vet faktiskt inte riktigt varför det kan vara. Det kan vara allt från skam. Det kan vara att man inte känner att det är rätt timing att prata om det. Man känner att men du kanske inte är rätt person att dela med mig om den just informationen. Och det är alltid känsligt. Det är en känslig punkt man går in på. Det är en känslig resa man går in på. Och jag tror att alla som tävlar på hög nivå och även på låg nivå har sitt varför, och det är någonting som är från person till person. Vissa kan dela med sig utav det och vissa vill inte alls dela med sig utav det, men jag tror det är viktigt att prata om det, göra allt för att egentligen kunna göra för att det går bättre kring de sakerna. Det är ju samma sak kring det här med nervositet inför matcher. Det är ingen som pratar om det. När jag boxades, det var ingen som pratade om det. Det var så här, fan är du rädd? fan, du ska inte hålla på med boxning och det är fel sport. Det är någonting som folk bara har lärt sig att typ hantera själv i stort sett. Lite som dina hjärnspöken, typ en liten kamp mot dem att bara nej, jag är inte rädd, jag inbillar mig bara. Lite, det är en kamp som man har hållit på med själv och typ inte pratat med någon om. Inga tränare har snackat om det heller eller sådär. Jag vet inte, det är någonting ganska normalt i dagsläget, men det känns som att ju högre nivå man är på, desto mer börjar man prata om de här sakerna och ting. För det är saker och ting du kan optimera din prestation. Så kollar jag till exempel på min del så började jag samarbeta med en kille som heter Igor Adoris, som du också intervjuade tidigare. En väldigt kunnig kille. Jag har jobbat med andra mentala coacher tidigare. Men de har jobbat på ett väldigt annorlunda sätt. Där man har gått in mycket på djupet, man har gått in på minnen, man har gått in på din eld och försöka använda din styrka, din eld, för egentligen prestation. Men efter att jag pratat med Igor, han jobbade på ett väldigt annorlunda sätt. Och jag trodde först att så här, fan, den här killen vet inte riktigt vad han snackar om. För att jag har ju bara testat det här sättet. Men jag såg ändå att han kunde referera till många stora namn han har jobbat med. Han har till exempel jobbat med polisens insatsstyrka. Han har jobbat med Färöarnas landslag, fotbollslandslag. Han är den första från historien som har fått dem att gå vidare från sin kvalgrupp. Så att det visar att han gör ju saker och ting för att optimera din prestation. Så jag tänkte att okej, jag ger en chans. Och det han gör, det är att han pratar inte så mycket av de sakerna och ting du har varit med om. Utan det är någonting som du inte kan fokusera. Men han tar ditt fokus att vara fokuserad på rätt saker. Så att du lägger energi på rätt saker. Du kan till exempel inte påverka din motståndare. Hur han ser ut. Hur stark han kommer vara. Hur hårt han tränar. Vad han kommer göra. Men du kan bara påverka dig själv och var du lägger din tid. Det gör att all din koncentration, all din energi, all din fokus kommer du bara lägga på din prestation, ditt fokus. Och det är sånt som gör att du kommer kunna slappna av när det väl gäller, när det väl måste prestera. Du kommer tänka på din andning, du kommer tänka på ditt lugn. Du kommer inte låta saker och ting som du inte kan påverka dig. Och det är någonting som han har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket med faktiskt. Jag trodde inte ens att det gick, om jag ska vara ärlig. Men relaterat till min sista match var knappt, alltså. Knappt att jag tänkte på annat. Knappt. Men självklart så blir det alltid en inre resa som kommer. Men fokuset var bara på prestation. Vad jag skulle göra. Jag kunde ha varit ensam där utan tränare. Jag var så målmedveten vad jag skulle göra. Och det är sånt som han har hjälpt en otroligt mycket med. Så att det är något som uppskattas väldigt, väldigt mycket med. Och kolla jag till exempel idag, innan den här matchen, sen sist så körde vi ett upplägg inför matchen, och självklart är det alltid lättare att meditera inför någonting där du verkligen ska prestera. Men efter matchen så fortsätter man ju meditera, fast inte lika lätt. Och inför den här matchen så var man ju lite mer stressad, eftersom jag hade inte pratat med han på länge. Sen tog jag ett samtal med honom. Jag fick ett upplägg. Meditera 50 minuter per dag idag. Och redan efter några dagar bara allt släppte. Inte ett dugg nervös. Jag är så fokuserad, så målmedveten på exakt vad jag ska göra.
Hur jobbar du med meditation när du mediterar 50 minuter? Hur ser din meditation ut?
Jag har en avslappningsmeditation som jag kör på kvällarna. Den är 30 minuter. Jag lyssnar på en av hans program där han ger olika instruktioner om vad man ska göra. Mycket kontroll med andningen och får olika uppgifter som du ska göra med händerna, med benen, med magen, med ansiktet, med mera. Och den är egentligen för att bara hitta avslappningen och lugnet i det. Den andra meditationen som jag gör är 20 minuter lång. Det gör inandning 7 sekunder, paus 3 sekunder, utandning 7 sekunder. Så håller jag på i 20 minuter varje morgon. Och det är något som så här, alltså, alltså jag har tidigare gjort 10 minuter. Och jag tyckte att 10 minuter var jobbigt. Det kändes länge. Nu gör jag 20 minuter. Och jag tänker inte ens på tiden. Jag är helt inne i min egen värld. Och allt är för att optimera det här med fokuset, har han sagt. kan du göra det i 20 minuter så kan du göra det hur länge som helst. Ungefär den känslan får man. Jag kollar inte på klockan, det är ju det tidigare. Det är därför han har höjt den också. För att det ska vara längre. För att utmana. Men nej, nu är jag så fokuserad, så dedikerad. Så att jag har... Det blir så lätt för mig att göra den, skulle jag säga.
Alltså meditation är otroligt häftigt. Jag förespråkar meditation väldigt mycket i den här podden. Och jag har ett avsnitt, ifall ni är intresserade av att höra mina tankar om meditation. Där jag, i avsnittet som heter Öppna mitt sinne. Jag pratar just om meditation, hur jag gör, och jag ganska går djupt in på varför vi bör meditera. Jag tänkte det där, när du säger att du förut så 10 minuter kändes väldigt långt, nu känns det väldigt kort. Det där är något som jag själv kan relatera till. Desto mer man börjar meditera, tiden blir bara kortare och kortare, men man sitter längre, vilket är helt fascinerande. Hur känner du att det här har förändrat dig när du väl går in i sparring och liksom match? Och...
Nej, väldigt, väldigt mycket. Väldigt mycket. Jag har märkt att mitt fokus är där. Mitt fokus är verkligen där, på plats. Och det är så saker och ting som annars kanske har varit svårt från gång till gång. Att ibland är du trött, ibland är du det här ena andra. Men jag har märkt att mitt fokus verkligen är där. Så jag är verkligen så fokuserad på vad jag ska göra. De gångerna jag är stressad så försöker jag bara tänka på att hålla lugnet. Tänk på andningen. Så det har funkat otroligt, otroligt bra. Allt som kan optimera ens prestation är otroligt, otroligt bra. Och jag är en person, jag försöker hela tiden sträva utav att bli bättre, bättre. Man kollar mycket på hur andra personer gör. Och det är väldigt många som mediterar. Det kan ju bara optimera din prestation. Så det vore dumt bara att inte göra det. Så att det är något som har funkat otroligt, otroligt bra för min del. Där du har koll på din andning. Och speciellt i stressade situationer. För att du vet... MMA är ändå en kampsport, ultimata former där du verkligen pressar din kropp till max. Och kan du lägga till de här sakerna så kan du bara optimera din prestation. Så det är någonting som faktiskt har funkat otroligt, otroligt bra för mig. Och jag ser att många egentligen idrottare gör det i dagsläget, som är på en hög nivå. Så att, det är otroligt viktigt, skulle jag säga.
Har du fått med dig fler fighters på det tåget som kanske inte mediterade innan du började? Några från din klubb, tänker jag på.
Alltså det är en hel del som mediterar. Till exempel Nico, han samarbetade också med Igor. Kalle mediterar väldigt mycket också. Sadibo hade med sig någon kille som också har fått han att meditera. Oliver kör också någon meditationsupplägg. Så att det är många som gör det. Och Omar, tränaren, han har ju själv använt också de sakerna för att optimera sin prestation. Så att det är de här små sakerna och ting som man måste göra för att kunna verkligen optimera sin prestation. För att det finns redan så mycket tankar i ens huvud. Det finns redan så mycket hjärnspöken. Och den som säger nej, den ljuger. För att alla som har varit där, alla som har gått upp, vet vad som dyker upp igen. Och de här sakerna kan bara hjälpa dig att kunna optimera din prestation. Så att det tycker jag är otroligt, otroligt viktigt. Otroligt viktigt.
Hur mycket läser du? Nu tänker jag på lite mer kanske filosofi eller djupare böcker, självbiografi.
Alltså det har ju hänt sådär, men läser inte riktigt min starka sida, om jag ska vara ärlig. Jag brukar lyssna mycket på sådär poddar, mycket motivationsvideos, kolla hur jag kan vara bättre, läser... lite kortare artiklar om hur du kan optimera din prestation inom träning, jobb, generellt sett i livet, hur vi kan vara gladare, vad kan vi göra. Alltså lite sånt för att hela tiden egentligen kunna optimera saker och ting. Och jag skulle vilja säga att alltså om jag jämför mig själv till andra personer, så skulle jag säga att jag är väldigt annorlunda, skulle jag säga. Fast på ett positivt sätt. Väldigt glad, älskar livet. Men det som skiljer mig från många andra, det är att jag utmanar mig själv. Jag vet att i bekvämlighetszonen så växer ingenting. Jag försöker alltid utmana mig själv. Saker och ting som jag är livrädd för försöker jag alltid utmana mig själv. Till exempel, jag är otroligt, otroligt höjdrädd. Otroligt höjdrädd, och det är alltid någonting som jag försökt utmana mig från. Så kunde jag... Förra sommaren så var jag ett ställe i Saltsjöbaden där det var så hopptorn. Och jag kommer ihåg att när vi kom dit så kollade jag högst upp. Min tanke var bara direkt, jag ska hoppa från det högsta. Det spelar ingen roll hur rädd jag är. Jag ska bara göra det. Och du får tänka att jag är extremt höjdrädd. Extremt höjdrädd. Är jag på höjder, jag darrar. Alltså det är på den nivån. Så jag är otroligt, otroligt höjdrädd. Så vi kommer dit och det första jag gör är bara gå upp och kolla. Jag kollar ner och ser att shit, det här är högt. Alltså 12 meter är högt. Och tänker att okej, okay, vad är klockan? Klockan är 11 nu. När stänger de? 6, okej. Okay. Jag svär på Gud att innan de stänger så ska jag hoppa. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar, men jag ska hoppa. Så vi går ner, vi solar lite. Jag börjar lite lugnt. Man hoppar från trean, jag hoppar från femman. Och du vet, när du hoppar från höga höjder, du måste vara försiktig. Det är inte bara att det är så här att du övervinner din rädsla, utan när du ger dig in i saker och ting, du kan skada dig rejält. Du kan hoppa från tolvan och verkligen skada dig. Du kan skada dig ordentligt. Så att min första tanke var att jag ska göra det på ett säkert sätt. Men jag är fortfarande livrädd. Och det gör ju att jag kommer, kanske när jag hoppar, vara lite paralyserad. Jag kanske kommer sträcka ut armarna som man gör i stressade situationer när du är rädd. Men jag ska lära mig att kontrollera det. Så att jag hoppade från femman, tror jag. Kanske 10 gånger hoppade från femman. Bara för att hitta det här lugnet. Lugnet. Hoppade ut med armarna, drog in armarna. Bara för att kunna hitta det här lugnet och fokuset. Sen gick jag upp till åttan. Och skulle hoppa och märkte att fötterna vill inte hoppa ut. För att jag är livrädd. Fötterna vill inte hoppa ut. Och det var redan svårt att hoppa från åttan. Och då började jag samla mig själv. Hitta mitt fokus tillbaka. Andas in, andas ut. Och sen så ge mig ut och hoppar. Och det gick bra. Kommer ner igen. Hoppar från femman. Minst 5-6 gånger. Bara för att hitta lugnet. Och sen går jag upp till tolvan och jag ser att det är knappt någon som inte hoppar. Och då blir jag ännu mer inspirerad och motiverad av att göra det. Jag ser att det är mycket folk där som är samlade. Det är ingen som riktigt kliver ut och hoppar. Utan alla bara kollar och avvaktar och tittar och shit, tittar hur högt det är och sådär. Jag backar och sen bara blundar jag och bara springer och hoppar. Exakt så som jag hade tänkt mig att jag skulle göra. Faktiskt. Och det här är sådana saker som jag försöker hela tiden göra i livet. Allt för att övervinna min rädsla. Hela tiden. Kollar jag tillbaka på saker och ting jag gjort. Till exempel körde high safari i Sydafrika, i Kapstaden. Där du är en liten bu med hajar. Jag har till exempel sprungit i en arena i Costa Rica med tjurar. Så att ja, jag försöker göra allt som försöker utmana det på extrema nivåer för att hitta mitt fokus och lugn. För att när jag väl håller på till exempel med MMA och går in i en bu med tunna handskar, det är den värsta nivån du egentligen kan göra det på. Så att klarar jag inte det andra så skulle jag inte klara det här. Så att det ger mig styrka att jag klarar vad som helst i livet.
Hur landade du?
Jag landade faktiskt ganska bra. Alltså, jag hoppat en gång tidigare från 10 och då kom jag ihåg att jag hade så himla ont i fötterna. Men den här gången jag var så fokuserad. Jag var så fokuserad, så koncentrerad. Så att jag visste, alltså det var nästan så att jag kände i slow motion när jag hoppade ut, när jag var på väg ner, hur mina armar var långt ut. Jag drog in dem, jag koncentrerade mig med fötterna, lutade dem ner och sen kom in i vattnet. Så att, nej, jag landade bra faktiskt. Det kan gå riktigt illa där annars.
Jag tror att du har magplast.
Nej. Man vet historier. Det var därför jag var så noggrann på att verkligen hoppa så många gånger som möjligt. Från så här lägre höjder för att verkligen hålla lugnet. Men som sagt, jag har några saker och ting kvar i livet som jag måste göra.
Vad?
Bungee jump. Fallskärmshoppning. Och en annan grej, när jag var i Nya Zeeland, jag var där med en flickvän, när jag var i Nya Zeeland så har de har en byggnad där som heter Sky Tower. Jag vet inte hur hög den är, men den är typ så 180 meter. Riktigt stor byggnad. Och från den byggnaden har de någonting som kallas Skywalk. Ni som inte vet kan gå in och kolla faktiskt. Beyoncé har gjort det här. Du går ut på en plattform som är utanför byggnaden. Det är en plattform. En tunn plattform. Du går ut. Du har en sele på dig som är fast vid någonting i alla fall. Så det är säkert kan man säga. Så du går ut på en sele längst plattformen. Man är en grupp kanske på 4-6 personer. Du har en instruktör som inte är höjdrädd. Som ber dig göra olika uppgifter. Så att du får gå längst ut till plattformen på kanten. Du får luta dig fram. Du får göra knäböj. Du får vända dig om och gå sidledes precis på kanten. Så du får olika uppgifter som du ska göra. Så att det är de grejerna som jag måste få dem överstyrt. Det jag har lovat mig själv. Jag måste bara få det gjort. Det spelar ingen roll om jag är rädd eller inte. Det är saker jag måste göra bara.
Alltså, det är något klipp jag såg på Instagram. Där det är, jag tror en japan. Han springer på någon sån där grej. Det är någon grej. Han har ett sele på sig och så ska han ta dem så här. Han ska hoppa över en grej och springa de sista metrarna. Grejen är bara att selet lossnar. Och han vet inte om att det har lossnat.
Oh,
men han kommer över. Han kommer över. Och sen efter alla bara, oh shit, det gick han.
Oh, nej.
Jag bara säger helt stress när jag ser den. Jag bara, shit, för han känner sig trygg. Han bara säger, spring, rutt, hoppar. Och så ser man bara hur den glider av i luften.
Nej. Det finns, nej, det är väl sjukt. Jag tror att alla de här grejerna som man är rädd för, det är väl bara att man tänker på de extrema nivåerna, vad som kan hända om det går fel. Är det värt det? Är det värt det? Det är läskigt vissa saker. Jag har faktiskt en polare lite mer. Han vi har rest ganska mycket. Han gillar också så här utmana sig själv och så där. Men han är inte lika höjdrädd, men han faktiskt hoppade världens högsta bungee jump. Den finns faktiskt i Sverige. Han hoppade totalt från 632 meter. Och bara för att ni ska förstå vad det här är, du hoppar inte från en bro, du hoppar inte från en byggnad, du hoppar från en luftballong. Så bara när han skickade den där videon till mig och jag bara såg när han hoppade, så tänkte jag, alltså, nummer ett, att bara åka en luftballong är så här, shit, du vet, om du är rädd för höjder. Och sen ska du hoppa därifrån. Och hur ska ens luftballongen kunna hålla för det? Men ja, det sitter alltid i ens huvud. Det sitter alltid i hans huvud. Och det är lite så som Igor har sagt. Han bara, det är, alltså, är du rädd för honom? Det är bara att göra det egentligen. Det är bara att göra det. Det är inte värre än så. Han bara, allt sitter i ditt huvud. Så att det är lite de tankesätten som jag har försökt tänka på också mycket. Någonting som jag har väldigt bra, det är ju min till exempel kondition. Jag har alltid haft bra kondis. Alltid. Det har varit en otroligt stor styrka sedan barnsben. Och jag tror att det kanske kommer från att jag tränar alltid stenhårt. Jag har dedikerat. Jag till exempel inte druckit alkohol på 16 år. Aldrig rökt cig. Aldrig rökt droger. Och det är kanske mycket på grund av min bror. Men alltid varit väldigt dedikerad. Och någonting som jag har lärt mig. För att ibland är det så inför match att du kanske är rädd för att bli trött. Eller sådär. Men jag har lärt mig att försöka tänka om den där inställningen att när din kropp säger att du är trött, då försöker den lura din hjärna. Det stämmer inte. Så jag försöker trycka in mig det där tankesättet för att hela tiden pressa mig till max. Hela tiden pressa mig till max. Och det är något som faktiskt har funkat. För att jag gillar att pressa mig på verkligen så här maximala nivåer där man verkligen kan ta ut sig själv. Och där du är en kamp mot dig själv i en andra andning där din kropp bara vill ge upp. Men det finns en styrka, det finns ett fokus i dig som är starkare än de här känslorna som din kropp ger. Så att det är väl lite om det skulle jag säga.
Fan, det kommer fram mycket passion i dig här när du pratar om dina rädslor, att bemöta dem och att allting sitter i huvudet. Det är en intressant kamp. Du har match här nu också. Ja. Ganska så snart. Ja, den här månaden som du dyker upp.
Ja.
Hur går din tankeverksamhet där när vi ändå är inne på det här med att verkligen allting sitter i huvudet?
Ja. Nej, men jag är så fokuserad. Jag är så dedikerad. Jag är så insikt på mitt mål och vad jag ska göra. Så att just nu så känner jag inte så någon nerv, om jag ska vara helt ärlig. Men det dyker väl säkert upp. Det är en del av gamet. Jag har gjort det här så många gånger så jag vet exakt den resan. Jag vet exakt att han kommer göra exakt samma resa. Så att jag har lärt mig kontrollera det. Jag lägger hård meditation, fokus. Jag har offrat mycket. Det var en lång resa. Alla sådana saker och ting är sånt som jag använder till min styrka. Och som kommer visa den skillnaden den 29 maj. Det är sånt som jag använder verkligen i min grund, i mig själv. Som ger mig den styrkan när det väl gäller. Och att prestera.
Ja, jag ser verkligen fram emot att se din match. Det är inte långt kvar. Jag ser fram emot att sitta ringside och verkligen få vara med på den här resan. En liten så här avrundning bara på avsnittet. För jag vet att du gjorde det samma i MMA-podden också. Men om folk inte följer dig redan, hur hittar de dig?
Om folk inte känner till mig så heter jag Murad Moreno. Ni kan kolla på Instagram Murad Moreno, Facebook Murad Moreno också. Är det någon som kanske kan relatera till sig själv eller sådär, mer än gärna, hjälp gärna till. Det är bara att skriva, som sagt. Skäms inte, utan skriv bara, som sagt. Så kan jag ge mig mina bästa tips om utav hur min resa har varit och vad jag har tagit till för saker och ting för att det ska gå bättre.
Supertack Morad, och ännu en gång, alltså, tack så jättemycket för att du delar med dig på det här sättet. Det kommer verkligen rakt från hjärtat och det syns. Och det har varit en tuff kamp, men du har fan lyckats ta dig igenom den, och det är väldigt, väldigt fint att se att du har tagit dig från någonting till där du är idag. Och vilken motivation och vilket driv du har i allting som du gör är superinspirerande att lyssna på.
Tack verkligen. Det har varit en lång resa, som sagt, en väldigt lång resa. Men som sagt, sen tidig ålder har jag alltid velat vara en person som inspirerar, hjälper andra. Och det är väl det som har varit min drivkraft till idag. Och nu blir bara drivkraften större och större. Så att, det har varit en lång resa, och mer än gärna hjälper till och visar utdelning av det hårda arbetet. För att hårt arbete slår allt. Det slår allt. Dedikation, allt. Som sagt, sen tidig ålder har jag aldrig fuskat med någonting. Och det är någonting som sitter och ligger långt djupt i mitt hjärta och som jag använder som en eld.
Där har ni det. Det är bara att lyssna på Murad. Hårt arbete, dedikation, ge aldrig upp. Och om ni söker inspiration, titta på den här mannen som sitter till höger om mig. Och kom ihåg att ingenting är omöjligt. Murad, ännu en gång, jättestort tack för att du var här.
Tack själv, tack. Jag är på min sida.
Tack så mycket. Tack. Och till alla er där ute, ha det jättebra och ta hand om er. Hej då!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.